Hejsan och välkomna till avsnitt 144 av podcasten 174. Då börjar vi om igen. Hej och välkomna till avsnitt 174 av podcasten En präst och en mammut. Ja, det är vi vanliga herrarna som sitter här och ska samtala en stund tillsammans.
Förvånande det skulle vara om det inte var det. Utan det är så två helt nya personer som säger välkomna till en präst och en mammut. Så.
Det har ju aldrig hänt.
Det har
aldrig. Vi har ju båda haft vikarier.
Precis, vi har bytt ut varandra med lite jämna mellanrum. Men inte så att båda har varit borta samtidigt. På något vis känns det som att kanske det skulle fallera lite då. Alltså på något vis måste det känns som att en av oss bör vara med. Så.
Ja.
Det är svårt att kalla prästen podden för en präst och en mammut om det varken är präst eller mammut där.
Nej, det blir jag tänker lite här medan jag tänker. Nej, det blir ju konstigt. Det kan jag hålla med om. Ja. Det vore också roligt. Ett avsnitt, två som har ändå lyssnat och känner
just det, som vet hur
som till, gör säga, liksom en tolkning av det.
Ja, just det. Så är det någon här ute som lyssnar?
Så mycket bättre så.
Ja, just det.
Tolka ett avsnitt så.
Tolka ett avsnitt av
det. Förlåt, fortsätt.
Jag har faktiskt översatt. Jag har översatt er, säger någon. Kanske då, som man gör på så mycket bättre.
Ja, just det.
Jag vill göra det här på engelska.
Ja, just det.
Nej, alltså om det sitter någon där ute och lyssnar och känner att jag vill ta över den här podden för ett avsnitt så para ihop er med någon partner och hör av er så kanske ni får.
Ja.
Troligen inte, men kanske, man vet aldrig.
Ja, det vore faktiskt roligt att se hur det... Men problemet är att det kan bli succé.
Ja, det skulle ju vara... Ja, just det. Ja. Nej, vi vill aldrig tillbaka till de där två gnälliga gubbarna som bara pratar sjukdomar hela tiden. Nej, vi vill ha de här pigga ungdomarna, eller vad det nu är som...
Jaha, när vi sitter nu så är det måndag morgon.
Ja.
Vi brukar inte ses... det här är ju inte tidigt för dig och det är väl egentligen inte för mig heller. Men vi ses tidigare än vad vi brukar.
Ja, just det. Vi brukar ha eftermiddagssittning annars.
Precis, så jag känner mig att jag inte riktigt har vaknat till livet. Men du har väl redan haft några timmar av go i dig, så att säga.
Ja, det har jag. Jag stack hemifrån vid 17:30 i morse, så att jag är igång.
Ja.
Kan man säga. Jag har jobbat lite innan också, bland annat att plocka fram lite tidningsartiklar och sånt här till podden.
Ja, just det. Och jag vaknade för en timme och kvart sen. Så att vi är lite olika, men jag tänker att vi ändå, det här ska vi nog ta oss igenom på ett fantastiskt sätt. Men det är ju här i måndag morgon och det är grått.
Ruggigt och kallt och tråkigt. För jag tyckte det var så fint för en vecka sedan. Var det så mycket snö och sol. Nu har vi gått över och fått sjukdomar väder.
Visst blir det mer känsla av kallt när det inte är snö än när det är snö.
Ja, jag tycker det. Och dessutom är det mer känsla av domedag.
Ja. Det är kanske domedagskylan som gör...
Ja, just det. Det måste vara det. Den onde har lagt sina kalla vantar över hela världen.
Ja, på något sätt. Smält den vackra snön.
Ja, hur det går till. Man lägger bara kalla vantar och smälter sig. Men det på något vis.
Ja. Men det onda kan.
Petitesser.
Ja, det är det. Hur står det till, min herre?
Det står bra till faktiskt, tycker jag väl ändå. Att det gör... Jag försökte kolla på, vad ska jag säga nu? Jo, igår så hade jag en gudstjänst.
Mm.
För små och stora. Och det var blev lyckat och sådär. Men precis... Innan jag skulle gå, jag hade bytt om, jag hade haft på mig reclean som det heter och den här vita skruden. För det var ingen mässa utan det var en gudstjänst och då skulle jag bara ha den. Och sen så var min chef också närvarande vid den här gudstjänsten. Och så kom jag ut och sa, glöm inte att ta på stålan. Då hade jag glömt stålan, den här halsduken som man hänger över axlarna. Ja visst ja, och så gick jag in och hämtade den och jag hade kollat för länge sedan att det är grön färg idag som gäller liksom. Sådd och skörd var ju temat som den minnesgoda kommer ihåg från förra avsnittet av podden. Sådd och skörd. Och då passar det bra med grönt, så växt och sådär. Och så kommer jag ut i kyrkan och har min fina gröna ståla och ser att övriga textiler är blott, går i blått. Vänta, nu är det något som är fel här. Antingen är det jag som är fel eller så är det kyrkan som är fel.
Mm.
Så jag sa till vaktmästaren att jag tror att det ska vara grönt idag. Så. Mm. Ah, nej, jag har gjort fel. Så. vi skulle ha bytt, och så tittar vi tillsammans i boken, och då var det mycket riktigt, det skulle varit grönt alltså. Så att det var så här, då byter jag istället, så är det ingen som märker att vi har olika åtminstone. Okay, för det är inte så troligt att de reagerar på att, men titta, är det blått idag? Det ska vara någon insatt kyrkvärd som gör det, men ingen ordinarie kyrk eller ordinär ska jag säga, kyrkobesökare skulle märka något. Så, att, så då körde vi hela gudstjänsten i med blått istället, för att, och ingen märker ju något såklart heller, utan sen släppte vi den stora bomben för vissa utvalda efteråt, så de sa aha.
Ja.
Så. Men så att det är väl inte, det är ingen salighetsfråga som jag brukar säga, utan det är en...
Nej, men det kan ju finnas någonting där.
Vi har ju så, typ, alltså, om man vill låta det här göras bli ett vidare resonemang, så kan man ju tänka att vi har så mycket ordningar och ritual som är fina och bra och trevliga och fyller sin funktion, men som egentligen inte är livsavgörande på något sätt. Måste vi verkligen vända oss mot altaret när vi ber? Ja, men sådana grejer, det gör vi ju lite olika vid präster. Men man har ju vissa så här, jo, men så måste det vara, och den här saken i kyrkan måste stå precis här och inte 2 meter bort, för då funkar det inte. Och det, heligheten förstörs om vi vrider lite på dopfunten så här. Ja, det finns många sådana idéer och tankar som egentligen inte har någon varken praktisk eller annan betydelse, kan jag tycka.
Ja. Nej, det är ju inte för Guds skull.
Nej, det är det inte.
Nej, och för vem skulle det man gör de här grejerna?
Ja.
Är det för... ja, för vem skull? Är det för den innersta kärnan så att säga? För att du som präst, för det blir ditt, det är ju ditt arbetsrum, alltså som vi ordrar det, och dina arbetsredskap. Och då kan du, då finns det ju på ett sätt en trygghet i, ja, men nu är det den här färgen, det är den här på det här sättet, och som med temana, att du har någonting att förhålla dig just till det, så att säga. Och ibland, för vissa tror jag att det kan vara svårare, för att jag skulle vilja predika om det här idag, men jag har ju den här texten att förhålla mig till. Men för den som ändå är präst i Svenska kyrkan och har ändå på något sätt valt det, och tycker väl att det finns en trygghet i att följa den här linjen och
absolut,
ordningen, så att säga. Men och sen kyrkvärdar, de vet vad de ska göra. Vissa nördar, om vi får vara lite sådär, men för resten?
Nej, för en stor
uppenbarligen
del
av... igår då, så det var ju ingen speciell söndag, utan det var en vanlig, det var en vanlig församling.
Ja, just det.
Och om ingen då protesterade eller sa något, och den här, som du sa, innersta kretsen eller de speciellt utvalda efteråt, jaha.
Nej, det var en faktiskt som hade lagt märke till att det var
så. Men kan jag tänka mig att det var så. Någon som...
Men för de flesta reagerade inte på det. Det finns ju någon så här raljerande sätt att uttrycka det, så att man måste veta hur reglerna är så att man ska kunna bryta mot dem.
Ja.
Alltså, och lite så tänker jag ibland också. Att, om jag ska, man måste ha koll på att så här ska det vara. Liksom. Ja. Som präst, om man tänker då, måste man ha någorlunda koll. Jag har inte alltid det heller, men någorlunda koll. Att så här ska det vara. Sen kan man välja att nej, men just idag så struntar vi faktiskt i det.
Ja.
Det är inte så farligt om vi gör på det här sättet istället. Eller ställer den här, flyttar lite åt sidan. Bland annat finns det ju någon tanke om att prästen aldrig får stå framför altaret till exempel. För då täcker man altaret och skymmer man altaret och döljer Gud på något vis. Jag brukar säga att jag tror inte att Gud sitter uppflugen på altaret. Så att jag tycker inte det spelar någon roll.
Nej,
liksom.
Nej.
För ibland så också får man höra, är det okej om kören står framför altaret? Ja. Har du något emot det? Nej, inget alls överhuvudtaget. Det är ju så. Ja, Gud finns ju där i alla fall. Liksom. Nej, vänta nu sitter Gud och gömmer sig bakom kören här. Det är
men nu börjar du bli en ganska erfaren präst. Hade du tyckt att komma in och 2007 och det här hade hänt? Var inte då du prästvigdes?
Ja, 2006. Men det var ny i tjänst. Så
nybakad.
Nybakad.
Och kom ut. Hade du tyckt att, det kan ni inte svara på.
Nej, men det är klart att det var jobbigare i början. När det inte gick som man hade tänkt sig. Liksom.
Höll du dig mer till... Lutade du dig mer till åt ritualerna då? Alltså jag vet ju då, för nu är vi ju känt varandra, att du inte tycker att de är speciellt viktiga, alltså på det sättet för dig, men du förstår vikten för andra och traditionen och så. Så jag är helt, men har det liksom förändrats? Jag minns inte vad du tyckte från början.
Nej, precis. Och jag har lite svårt att tänka på det också. Så jag inbillar mig att jag kanske inte fäste så mycket mer uppmärksamhet då heller vid dem. Därför att jag tror att jag för det mesta har haft just den där tanken att när alltså om reglerna styr över människorna så är det fel på reglerna. Så att
säga.
Om det är så att det blir fel för oss för att vi har vissa regler, då, ja, men då kanske vi inte ska ha just de reglerna. Sen, ja, det här är en hal och svag is jag utgår nu. Så här,
för det är mycket större fråga för att det behöver absolut, då göra det som allt.
Och kyrkan har sina och det finns en lång tradition som vi ska vara rädda om och sådär.
Och det är också, gör ju också att det inte blir så person... bundet.
Absolut, alltså, absolut. Det absolut finns en stor
liksom. Precis, det finns ju andra kristna samfund som har inte alls har de här typen av ritualerna. Mm. Det är ju vi som har mycket av dem.
Ja,
Men där man kan hamna i dik också, det blir väldigt personbundet. Mm. Att den här pastorn då gör på det här sättet.
Just det.
Och sen när den slutar så står liksom lite slarvigt. Men vissa ställen har vi sett sånt, så vet inte församlingen vad de ska helt plötsligt.
Mm.
Så. Och jag tänker att, och det är klart det kan bli så i Svenska kyrkan också. Det finns ju de som kommer bara för att lyssna på dig och sådär. Mm. Visst.
Jo, absolut.
Men kyrkans på något sätt
erfarenhet
och liksom så som du går ut nästa präst kommer in och det har inte hänt så mycket i själva gudstjänsten. Alltså den tryggheten finns kvar.
Ja,
sen blir det ett annat predikan upplägg och hit och dit. Absolut, så det är klart det finns ju en styrka och sådär i det.
Men, det är också, man får också tänka på att man inte ska förstöra någon annans människas, någon annan människas gudsmöte eller relation till Gud. För att, okej, för mig så spelar det kanske ingen roll om dopfunten står till vänster eller höger eller om det är blått eller rött eller grönt. Men om det är någon som kommer in i kyrkan och stör sig av det genom en sån sak då.
Mm.
Alltså, men den här gudstjänsten blev förstörd nu. Därför att det här var fel och det här var inte riktigt. Och prästen sa så här eller gjorde så här. Och nu blev min gudstjänst förstörd. Det är klart, det vill vi ju inte heller. Sen kan man inte vara alla till lags heller. Det går ju inte. Men det är ingenting.
Nej, men
som
det
man kan
vi
skoja bort
hela liksom, kyrkohandbokshistorien.
Ja,
inte vara alla till oss.
Nej, det går inte. Det går inte.
Till slut får man bara bestämma. Nej, men ja, det finns något intressant där. Och jag vet att vi varit inne på det tidigare också. Men för vem skulle jag vilja det där och hur viktigt är det? Och men det är väl en ganska bra regel då som du tänker eller förhållningssätt att vad sa du, är reglerna till för...
Ja, det är lite som där, är sabbaten till för människan eller människan för sabbaten? Det är lite så. Så jag tycker att det är lite Jesuslikt att tänka det. Att är reglerna i vägen för människan så kanske vi ska ändra på reglerna.
Ja, just det.
Sen som sagt, som du säger ganska... också, det kan finnas också en trygghet i reglerna. Så att det är ju inte så att alla regler är i vägen, men om de är det.
Om de står i vägen för det stora kollektivet, då borde man ju se över dem så att säga.
Ja.
Det finns någonting intressant i det, men hur mycket tror du man skulle behöva förändra för att gemene man skulle... Nu färgen är uppenbarligen, det var ingen som tänkte på.
Nej, inte som sa det i alla fall.
Nej. Men vad behöver ske liksom för att folk ska... Alltså, alltså nu har inte ni riktigt... Jo, om du vänder korset och går ner.
Ja, det skulle folk reagera på. Jag kom in med mässhaken, den här stora klädet som man hänger över sig under nattvården. Kom jag in med bak och fram en gång. Inte för att jäklas, utan för att jag hade hängt på den fel. Ingen reagerar heller. Jag vet inte, det måste nästan vara att man säger något tydligt fel. Alltså det här var ju också en grej, men det tror jag fler reagerar på kanske. Att dels hade jag kommit in, eller vi kommit in med fel liturgisk färg. Och så var det också, det var femte söndagen efter 13-dagen. Det var liksom dagens namn eller vad säga. Och så säger kyrkvärden inledd, och idag är femte söndagen efter trefaldighet. Och jag hajar till, och flera säkert, åtminstone en vet jag gjorde det. Men det är också så här, och där kan det kanske ändå bli, om man har någorlunda koll på kyrkåret, så vet man att femte efter trefaldighet är någon gång mitt i sommaren. Ja. Så att det kan inte vara det nu. Men samtidigt så, samma de här, det var ju som sagt barngudstjänst eller gudstjänst för små och stora, så att många kyrkoovana som var där, föräldrar och så till sig, som var där med sina barn. Som jag tror inte överhuvudtaget har koll på kyrkåret, utan...
Nej, det är mer sånt för kanske då... innehållet, de här partierna där församlingen läser med, om du skulle byta ut dem, då har man ju, ibland när man har varit någonstans där i en annan ordning, och så läser prästen och så projiceras någon annan. Alltså det där, men det är också så här, det spelar ingen roll.
Vi hade faktiskt, nej, precis.
Det spelar ingen roll.
Men man reagerar på det. Vi hade en diskussion om det här, för att vi håller på att göra nya agendor just utifrån nya handboken. Och då är det så här, när man har läst bibeltexten så har man i väldigt många år, jag vet inte hur länge, sagt så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. När man har läst epistel och GT. Och sen så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus, när man har läst evangeliet. Nu finns det ju en annan variant som man kan säga, och då har vi infört att vi ska säga så lyder Bibelns ord. Och då har vi haft en diskussion om, för att är Bibeln Guds ord? Ja, det är det väl på något sätt, men så blir det en lång diskussion om Bibeln verkligen är Guds ord. Alltså hela Bibeln är Guds ord. Men säger vi så lyder Bibelns ord, så har vi ju inte sagt något som är fel, så att säga. Men då kan vi inte svara Gud vi tackar dig enligt nya handboken, utan då måste vi svara Gud gör ditt ord levande bland oss. Och det just vet det. Jag att jag tror att den kyrkan där vi just nu sitter, tror jag den använder den varianten, men vi har inte gjort det tidigare. Och där hade vi en diskussion om det där. Ska vi säga liksom, för att församlingen säger ju fel. Vi säger så lyder Bibelns ord, och församlingen svarar Gud vi tackar dig, fast de egentligen ska säga Gud låt ditt ord, bla bla bla. Och det här finns ju tryckt i agendan såklart, men man läser inte, för man är van att så här går det till, så här ska man säga liksom. Ska vi då fortsätta låta församlingen säga fel, eller ska vi ändra formuleringen så att i strid mot handboken, så att de svarar det som de alltid har svarat, fast vi säger något nytt så att säga. Och vad händer om vi säger fel, om vi låter dem svara fel, alltså bryter mot handboken då så att säga? Kommer domkapitlet och avkragar mig? Eller vad händer? Kommer vi få ställa in verksamheten? Nej, men, och det kommer inget av det kommer såklart att hända. Men vi landade ändå i, jag kan säga att jag kanske inte delade den uppfattningen, men vi landade i att vi ska ändra. Så att församlingen får lära sig det nya helt enkelt. Och det är väl sunt på ett sätt. Jag tycker återigen där att krånglar det till det för församlingen, så kanske vi ska, då är det rätt att de får svara som de gör. Men när det bestämdes att vi ska uppfostra församlingen och lära sig det nya. Och det är klart att det kommer att gå. Efter ett år så sitter det nya lika väl som det gamla gjorde. Så blev det. Men sådana små saker kan ju faktiskt, liksom, det är något som folk reagerar på i alla fall. Sen om det har betydelse eller inte. Det här med så lyder Bibelns ord, så lyder Herrens ord. Eller Guds ord. Det har ju inte, alltså det har ju faktiskt en innehållslig betydelse. Men i övrigt så är det mest ord. Alltså det är en, jag tycker att det, ja. Så där har det ju en betydelse på det sättet. Men annars så, jag vet inte. Det är som du säger, om man verkligen uppenbarligen att det står i agendan en sak och prästen säger något annat. Eller att man, salmer väcker ju ofta känslor. Om de salmer vi sjunger inte är välkända för de som kommer.
Okay,
och går man då i kyrkan en gång när man döps, en gång när man konfirmeras och en gång när man gifter sig, så kan det ju vara så att det har kommit en annan ny salm under tiden. Och då, för jag vet att det var någon på en begravning som sa att det var, inte en enda salm kände jag igen här. Det var bara nya salmer, och det var verkligen inga nya salmer. Men den hade väl inte varit i kyrkan på 50 år. Så att då är det ju, det har hänt en del sedan dess. Liksom. Sådana saker kan påverka folk.
Ja, just det.
Då kan man tycka att det här.
Men det är där är ju mest i förrättningssammanhang då. I kyrkliga, alltså
eller så är det så att vi kan sjunga på första advent när det är smockfullt i kyrkan av folk. Och så sjunger vi någon som de inte har sjöng förra gången när på första advent.
Ja, då är det ju fel. Okej. Okay. Liksom. Jul och sådär. Det finns några.
Vi ska använda de gamla kära salmerna som vi alla kan och sådär. Och det ska vi ju, men det kan ju ibland vara värt att sätta in någon ny salm någonstans också. Så.
Den här mystiska instansen, domkapitlet.
Ja.
Alltså, skojar man ju om som kyrkanställd ganska mycket. Så det blir av med kragen och det blir så här. Och ingen utanför vet vad det är. Alltså, och det låter ju mycket hårdare, alltså domkapitlet.
Ja, just det.
Det är klart, det är ju det de gör. Ja. De får in en anmälan och så där. Det vore intressant att prata med någon från domkapitlet. Och se lite hur det här arbetet går till. För att det blir lätt som ett väsen. Då kommer det till domkapitlet. Och vi vet ju att det är ju folk som har andra tjänster och så sitter de här. Det är inte det enda de gör, så att säga, utan de är ihopplock eller valda på något sätt.
Ja, precis.
och ska ta ställning då när det kommer in anmälningar eller sådär. Och då undrar jag så här, hur, det vet vi ju inte, därför vore det kul att prata med någon från domkapitlet. Vi kan få söka upp någon.
Det får man nog göra.
Men hur mycket typ sådana saker åker de ut på eller tar i?
Ja.
Alltså, för det är så här, men om vi inte ändrar det här så här står det i kyrkohandboken. Mm. Jag vet att vi är lite nördiga nu, men låt oss vara så. Så här står det i kyrkohandboken. Och så gör vi på det här sättet. Och då vet jag så här, ja men det är inte helt okej. Okay. Vi har precis haft en diskussion där jag jobbar.
Ja.
Mm, och jag tänkte så här. Och så, då slängde sig någon ut. Så här, men om de kapitlet kommer ut, då är det ju jag så, som präst som ryker. Ja men jag tänkte, men de kommer inte komma ut.
Det är såklart inte.
Nej, det är som vi tar den här, jag tror det är vårt stift. För det är ju på stiftsnivå domkapitlet.
Ja, just det.
Mm. Jag tror att vi har antingen 65 eller 56 församlingar. Den siffran, jag switchar ju på den. Någonstans där.
Ja, just det.
Ja, plus 50 i alla fall, säger vi inte.
Mm.
Och det här domkapitlet, de gör ju det här på sidan. Eller liksom, det är ju en del av deras tjänst.
Ja,
som jag förstår det. Jag är lite ute
och sitter. Ja, det är ingen som tror att bara sitter i domkapitlet och inte gör något annat. Nej, det tror jag också. Att det är
så. Och hur mycket ska då de... De kommer ju aldrig komma på ett stickkontroll. Alltså det är som
att du gör
hälsomyndigheten och kollar kök.
Det är, nej, nej, nej.
Nu är vi här. Smyga, så sitter civilklädda.
Det ryktas att domkapitlet är på väg. Idag får vi sköta oss. Nej, så det kommer inte att hända.
Och kommer civilklädda och bara sitter och sen kommer haffar din krage direkt efteråt. Rycker av den. Nu har du gjort. Nej, men...
Och så legitimerar sig, så sitter fram legitimationen. Domkapitlet står på den här.
Nej. Men det vore intressant att se vad de gör.
Mm.
Alltså för att när det kommer in ärenden, för det har vi haft upp ibland i podden, någon präst som har gjort någon dumhet,
ja,
det förstår jag. Då får de ju ta i det, för det är på allvar liksom. De har gjort något fel. Men hur mycket av så här agentfrågor hanteras de för att det inte följs? Och det måste ju vara bruksjobb, alltså det som är fortlöpande.
Jag vet ju inte
nej,
heller,
det
vi gissar vi nu. Men jag har svårt att tro att man ägnar sig någonting åt ens agendafrågor.
Ja. Och sen, eller så är det de gör, det som de gör mest fortlöpande. Det vet,
så kan det också vara. Men det som får uppmärksamhet är när det är någon präst som har dummat sig. Och de, så kan det ju vara.
Precis.
Det de gör mest är det som vi tror att de gör minst av.
Ja.
Det är ju tänkbart. Och att det är ytterst sällan, tänker jag mig, som det blir några allvarliga följder av domkapitlets beslut. De kan ju få en erinran eller på, jag kommer inte ihåg exakt nu, vi har gått igenom det här, jag minns inte exakt.
Nej, inte jag heller. Men det var tre steg.
Ja, det var något sånt. När man då, man kan få olika påföljder och så här. Men det är ju, det värsta som kan hända en präst är att den blir av med kragen.
Ja.
Och det är ju inte ofta det händer faktiskt.
Nej.
Det är till och med vissa gånger som jag tycker att det borde ha hänt, fast det inte har hänt, så att säga. Och sen så tror jag, men det vet jag inte heller, vi måste fråga om vi kan träffa någon i domkapitlet. Jag tror att om man inte, som du säger, man gör inte stickprov, så att jag tror att det enda den enda boll man springer på, det är ju anmälningar. Man blir anmäld till domkapitlet för olika saker, och då finns det en sån här skämtsam sägning bland präster, så att man är ingen riktig präst om man inte har blivit anmäld till domkapitlet.
Ja.
Så jag har fortfarande inte blivit präst, jag har inte blivit anmäld
än.
Så det kanske kommer, man vet aldrig. För olika saker, och då, det kan ju vara någon, jag höll på att säga galen, men det ska vi inte säga, någon irriterad kyrkobesökare som tycker att man använder fel ord eller så här. Det skulle ju vara något sånt att man anmäls till domkapitlet för det. Det var väl det, jo men det har vi sagt, ja. Det var en tv-serie av Jonas Gardell, så var det en präst som uttalade sig om Guds allmakt, alltså Gud allsmäktig. Och sa att hon inte trodde att Gud var allsmäktig. Alltså den här prästen tyckte ungefär som jag i det här fallet. Så. Och hon blev anmäld till domkapitlet för sin medverkan i den här tv-serien, att hon uttalade sig på det här sättet. Hon blev ju inte fälld.
Ja, det var ingen fiktion.
Han gjorde en dokumentärserie om den heter Å herregud, heter den. Och han gick igenom, det var nog i anslutning lite grann till hans bok om Jesus. Så
just
gjorde
det.
Han en tv-serie också. Och där hade han då intervjuat vissa präster och andra. Och så var han själv ute på olika ställen och så här. Och då var det då en av prästerna som var intervjuade som sa det här. Och blev anmäld till domkapitlet.
Ja.
Som sagt, det hände, jobbar fortfarande, så att det var inte så att det hände något särskilt. Men det händer liksom att man får så här.
För domkapitlets, det borde vi ta med någon från domkapitlet, men dens makt är lite, förr, rätta mig om jag fel, då var ju alla präster anställda av stiftet. Alltså för länge sedan.
Jag märker att jag säger ingenting. Nej, men jag vet inte om det stämmer.
Nej, men jag tycker att jag hörde av en bra mycket mer äldre präst. Alltså varit präst både längre och äldre än vad du är som jag pratade med härom sistens. Och sa då att, nu vet jag inte vad det är, men jag kan väl tänka mig då. Nu är det gissning på hög nivå. Innan kyrkan och staten skildes så tror jag att en gång i tiden var man i alla fall anställd av stiftet. Ja, vi kan så. Vi
jag accepterade det som en sanning.
Ja, så att, och då kan jag tänka mig att domkapitlet hade mer makt. Eller alltså, jag vet inte, det är en ganska konstig instans. För de har ju bara på diakoner och präster vigda.
Ja, så tror jag att det är. Ja.
För jag har ju inte hört någon som kan... Kan du göra en anmälan mot mig i domkapitlet? Då måste ju svaret vara nej, för då är det ju kyrkoheden som ska ta det.
Ja, just det. Ja, ja.
För att, och i ditt fall, om vi tar en präst. Det här är ju väldigt intressant, för vi vet ju inte, men vi vill ju gärna veta. Hör ju, det tycker jag är spännande.
Om du som lyssnar sitter i domkapitlet, hör av dig så får du komma hit.
Ja, vi ska söka, eller om du vet någon som sitter som vi borde prata med.
Ja, vi kommer att söka aktivt nu. Det är tydligt.
För att du då som präst, domkapitlet då har ju viss makt, så.
Mm.
Men hur står den sig i förhållande till kyrkoherden som är din arbetsgivare?
Ja, och det där är ju samma med biskop egentligen ju, tycker jag. För att en biskop uppfattar man, inte minst ärkebiskopen, att det här är den högsta chefen i kyrkan.
Men det är det ju inte.
Och det är det ju inte.
Nej.
Och biskopen är inte min chef. Och ni, alltså, ni är chef för stiftet, stiftschef så, på det sättet.
Ja.
Men biskopen kan säga saker, jag tycker ni bör göra så här och så här. Och visst, är man snäll så följer man det, men... Det händer inget om jag inte gör det. I princip så är det ju så. Och det gör ju att en biskop kan säga saker om att vi ska verka för att alla ska... Inga brudar ska leda sina fäder till exempel. Utan de ska gå in tillsammans och så. Men sen så gör prästerna på ett annat sätt i alla fall. Ja. Det blir ingen påföljd. Det är inte så att biskopen kommer och säger nu får du sluta vara präst här. Och så här. Det händer ju inte. Så att det är så att både domkapitlet och biskopen... Domkapitlet har mer makt skulle jag påstå än biskopen.
Ja.
För domkapitlet kan ju ändå, de kan ju ta ifrån en person hans tjänst.
Precis. Tjänst. Biskopen har ju mer makt innan du blir präst.
Så är det, är det. Absolut.
För
lämplighetssamtal. Sen finns det ju en annan typ av makt såklart också hos biskopen. Det är ju så att man, alltså, jag tror att de flesta ändå har en viss respekt för biskopen. Att det är biskopen som kommer och det är ändå...
Ja, absolut.
Den biskopen är ändå... På ett sätt högst i stiftet. Även om det inte betyder att hon är min direkta chef. Utan där har ju... Alltså för min del är det tydligt så att det kyrkoherden säger har ju avsvärt större betydelse än vad biskopen säger. Ja. Fast biskopen formellt på ett sätt då är högre uppsatt än kyrkoherden. Just. Så att för kyrkoherden avgör ju våra löpande handlingar så att säga. Ja. Det är vårt löpande arbete. Det bestämmer ju kyrkoherden till stor
och
del.
Till och lön.
Och min lön, ja.
Nej. Det är kyrkoherden som är din chef och det är klart att det och leder församlingsarbete. Biskopen, slarvigt sagt, här kommer ju kanske i Dalila.
Om du är som lyssnar i biskop och vill komma hit så kan du göra
och dementera. Alltså jag kan ju tycka att det är lite mer som en kunglighet. Alltså den åker runt på representation.
Lite så.
Ja.
Fast det är kanske någon mer riktig syssla, tror jag, än en kung.
Vi vet ju väldigt lite vad kungahuset gör. Men just det, det är mycket representation, tänker jag.
Vi vet väldigt lite vad kungahuset gör. Det är kanske därför jag är väldigt kritisk på kungahuset. Ja. Men ja,
biskopen och mycket sånt.
Precis, utåt sett i alla fall så är det väldigt mycket kunglighet. Så. Sen har ju biskopen ett arbete också
som klart.
Han eller hon sköter.
Ja.
Och jag kopplar ingenting till kungahuset där. Men så. Ja, nej, men så är det ju. Så att, men visst, själva ut... Ja, nu kommer biskopen, då är det lugnt. Och nu kommer en delegation först som ska förbereda biskopens besök, liksom.
För vi har ju... Vi hade ju biskopsvisitation för ett par månader sedan.
Ja,
och då var ju den här delegationen först ute och besökte alla arbetslag och ja, precis, det var arbetslag och inte yrkesgrupper, tror jag.
Nej, det var inte yrkesgrupper. Nej, de träffade inte prästerna till exempel.
Nej, utan de träffade prästerna ute i distriktet.
Ja, precis.
Och vi pratade och sen kommer biskopen och det blir lite sådär kunglig.
Ja, det var lite kunglig.
Statsbesök.
Bereden väg för biskopen, ja.
Men du, för att avsluta den här långa grejen som du faktiskt varit, vi kanske var lite inne på, men vad behöver man göra då i gudstjänst för att folk verkligen ska reagera. Alltså vi inledde ju med färgerna.
Ja, just det.
Det är ju mer
och salmerna då.
Ja, och salmerna.
Kan nog...
Och bara stick som med salmerna är ju också om någon spelar salmerna på ett sätt den som är mer kyrkvan. Ja. Alltså jag tänker just när vi, det här är ju en klassiker, när vi har varit på konfaläger och så har någon spelat psalmerna
på gitarr,
mycket på gitarr, ja, men också kanske på piano. Ja. I vårt fall har vi haft den lyxen att någon också kan spela piano. Och så kommer man till konfirmation och då sitter nej, så här. Nej, för att det är ett helt annat tempo och sådär.
Just det.
Men annars måste ju vara det som prästen kan göra mest så att det blir tokigt. Det är ju sina predikningar.
Ja, eller om man har en församling på Östermalm och man har bruna skor efter klockan 18 eller något sånt där. Jag vet, nu vet jag inte vad det är som gäller, men det är någonting som de kläder på. Och det här, ja, men det här är på riktigt.
Okay, alltså, okay.
Faktiskt så var det så att en handledare under min utbildning berättade just det. Att folk reagerade på att... Jaha, och prästen hade bruna skor idag. Det passas ju inte riktigt. För då var det här är just en fin församling i stan. Där kan man göra det felet. Vilket gjorde att en av mina företrädare, om man ska säga, i den tjänst jag har där. En tidigare präst där ofta kom i träskor. Jag hade gudstjänsten lite för att reta folk. För att, här ser ni, här kommer prästen i träskor.
Just det.
Och det var ju absolut inte accepterat. Så det tyckte han var lite roligt att göra.
Just det.
Så,
och lite sådana grejer har vi också nämnt här. Det var ju någon som hade fått en anmälan till domkapitlet, minns inte utfallet. Som hade dödskallar i öronen och sådär. Det var ju en som hade en Barbie-torso. Där tyckte vi att det var ju makabert. Med ett kors igenom. Det var någonting sådär.
Ja, just det
var en. Men sen var det någon annan vi har varit inne på, vill jag minnas, som hade dödskalle örhängen som var mer då oskyldigt. Alltså jag tycker att en Barbie-torso är mer makabert. Jag minns inte hur vi raljerade om det då. Men det får ni gå tillbaka och lyssna någonstans i katalogen. Men så var det just de örhängen då som någon inte tyckte passade sig. Så det är klart att yttre attribut också. Det blir också
precis.
För jag vet en gång när vår förre kyrkoherde predikade någonstans och då var det så, hamnade mina tanter efter och de visste väl inte att jag jobbade liksom fika med. Och de tyckte att det var bedrövligt att kyrkoherden inte var nyrakad.
Nyrakad.
Ja, just den hade något sånt där. Mm. Det var någonting sånt där. Och en annan kyrka jag var i så tyckte de någon att det var för mycket skåningar.
Yes,
och kunde inte förstå. Och sen kom hon ändå till mig och jag brukar inte gnälla, men det här, jag tycker det är svårt att höra.
Det var en vid ett tillfälle hade jag en begravning. Och jag brukar göra så, när begravningen är slut så går jag till utgången. Och så står jag där och väntar.
Mm.
Begravningsentreprenörerna går ofta fram och säger det är dags att gå ut sådär. Jag tänker så här, att det har aldrig hänt att en begravnings, alltså ett sorghus suttit kvar 3 veckor efter begravningen. Utan man fattar att nu är det slut, man sitter kvar en stund, sen går man ut och det är ingen brådska. Jag brukar tänka så att de kommer att gå ut, så småningom går de härifrån. Och jag tycker att det är bra att de kan få sitta kvar en stund om de vill det liksom, och fundera och tänka. Så.
Landa.
Mm. Och så då gick jag och ställde mig vid utgången. Och så kommer det fram en äldre dam och säger till mig, ska du inte gå fram och leda ut dem liksom? Nej, det ska jag göra. Och så säger hon högt och tydligt till någon annan, så här, det var en konstig präst! Mitt fel var ju det att jag inte gick in och släpade ut de anhöriga, så att säga. Det var ju ändå väldigt medvetet, så att det kunde jag ju ta. Men ibland kan det ju hända att man gör fel som man inte ens fattar att man gör. Liksom.
Just det.
Så.
Men då är det mer på de här lite mer... Du kan ju trampa någon på tårna som du inte vet i en predika. Men annars, om du gör fel, då är det ju mer den här färghistorien. Att du inte så här tänkte på det.
När du säger att man kan trampa någon på tårna. Ja. Det här var ju också ett tillfälle. Jag hade en predikan. Jag kommer inte ihåg
nu vad det fram och klev en på tårna.
Ja, trampa till. Och bara, aj! Lid som Kristus, sa jag. Nej, så var det inte.
Påskpredikan.
Nej, så var det inte. Jag hade faktiskt en kollega, en blivande pastor en gång i min utbildning som predikade över att han visste minst vad lidande var, för han hade opererat en sån här visdomstand. Så han visste vad Jesus gick igenom. Det blev lite diskussion om det, kan man säga. Jo, jag hade en predikan. Någonting så här var att vi har alla lika värde. Liksom, man var just mörka eller ljusa eller tjocka eller smala. Alltså, den här klassiken. Liksom. Varpå det kom en kvinna efteråt och sa så här, jag trodde du tänkte på mig bara för att jag är lite överviktig. Och det var ju inte, det hade ju inte en tanke på det överhuvudtaget. Så att det är inte lätt alla gånger.
Med orden nej.
Nej.
Men annars kan det ju vara det omedvetna. Alltså att du glömmer någon kyrktextiliegrejer. Ja, du har tagit fel kalk för att du är i en annan kyrka än vad du är van. Och det kan vara en kyrkvärd möjligtvis. Så här gör vi inte
just,
här.
Just så. Där,
och
där
du är man ju ovanligheten. Liksom.
Det, men, så kan det vara. Det kom fram en gång så hade vi haft en musikgudstjänst. Och jag hade bara, det enda jag gjorde i musikgudstjänsten var att jag läste en bön. Och sen så avslutade vi och så gick vi ut och så kom en arg herre fram och sa: jaså, vi fick ingen välsignelse idag. Den skulle du spara på förstås. Så, och det var också en grej, jag tyckte att just i det här sammanhanget tänkte jag, men här kanske vi inte, det är fånigt i och för sig om mig att tänka, för det är klart vi kan bjussa på en välsignelse när som helst. Mm. Men jag tänkte att men det här är en typ av gudstjänst där vi kanske inte ska behöva ha välsignelsen på slutet, utan jag... Det, folk kommer dit för att det här är musik.
Ja.
Det är en gudstjänst, vi har en präst där och som läser en bön, eller ber en bön heter det. Men kanske inte välsignelse och ingen bibelstext eller inget sånt. Men han tog personligen illa upp av detta. Liksom.
Ja. Ja.
Så att, nej, det finns, man kan reta folk.
Men det är smått och stort.
Det är smått och stort, ja.
Men om man, jag tror ju ändå, efter en lång diskussion här, att, att kyrkans... alltså det liturgiska liturgin, de mer alltså sakerna vi har, prästens rakade eller rakade kommer ändå vara sekundärt jämfört mot när folk predikar någonting som sticker.
Ja,
det måste vara det som är det största du kan göra felet, eller ja, antingen om du predikar någonting som icke-tro eller någonting som...
Ja, just det.
För där är det fönstret du har där det är dina ord. Alltså det är du som har skrivit det från ditt hjärta.
Mm.
Och det är där det kan bli tokigt. För jag tänker de gånger jag har tänkt på något i en gudstjänst. Det kan vara någonting som är tråkigt, men det är en annan sak. Ja, varför har man valt det här för ett dåligt sandbar? Ja, men så. Men det är en annan. Men nu pratar vi när man blir irriterad och tänker att nu gjorde den... Du har ju aldrig tänkt på... de här andra sakerna. Alltså, den läser en sak, församlingen läser en andra, fader vår. Det spelar liksom ingen roll. Men det är just det. Någon gång vi predikar och tänker så här, det här var inte bra.
Mm.
Det här, ja.
Nej, det är nog så. Att där kan man trampa på en annan tå.
Så. Man vill inte att någon går därifrån och kokar. Eller så vill man det, för att ha
Nej, inte koka. För det finns ju de som säger att vi kyrkan är inte till bara för att vara trevlig. Liksom.
Nej, och det är ju sant.
Mm. Jag vet att jag tror att om det kan ha varit, ja, det var någon biskop Caroline Krook som sa något och det är att den värsta avguden är trevlighetsguden, något åt det hållet. Och så kan det vara, om vi bara gör saker för att det ska vara trevligt, så är det lite fel. Men samtidigt så vill man ju inte, man ska, vill inte göra någon ledsen. Jag vill verkligen inte göra någon ledsen.
Nej.
I predikan eller i gudstjänsten, att den ska gå därifrån och känna att jag har sårat den personen på något vis. Sen att man däremot inte håller med om allt som sägs, eller att det jag tycker du har fel och så, men, och att man kanske blir arg, det har ju hänt. Men just för att göra någon ledsen.
Nej, men göra någon ledsen vill man inte göra. Men däremot måste ju predikningar såklart kunna vara väldigt utmanande.
Ja.
Alltså för att du går ju, grundtanken är ju att predikan är ju undervisning.
Mm.
Du ska få lära någonting. Och då om det bara är hela tiden att alltså det predikas gull.
Ja,
men då visst, du kanske hörde något nytt bibelställe, men annars har du inte kanske fått med dig så mycket, för det här vet jag.
Ja.
Kan jag. Så det är ju viktigt också.
Men det är inte bara till för att vi ska ju inte bara ha predikan för att bekräfta allas befintliga uppfattningar.
Nej. Utan man ska utmanas och ja, få lite nya tankesätt och kanske förändra någonting hos sig själv som behöver förändras. Och då behöver det ju ibland vara utmanande. Mm. Och det är klart att det, men utmanande och göra någon ledsen, det är ju
olika saker.
Två helt olika saker.
Absolut.
Vi slänger oss på någon liten kort artikel här.
Ja, alltså, jag har varit in och hittat sändaren, tidningen. Och
det var inte det de ropade ut på torg. Nej, det var blandaren.
Blandaren. Ja, det hade varit roligt om det var sändaren.
Ja,
nej, det var blandaren, det. Ligger var den här studenttidningen där. Ja.
Just det. Mm.
Gåsblandaren. Och vad den andra heter. Mm. Hon är första hindun i P1s andakt. Under 6 veckor ska det mångreligiösa Sverige höras i morgonandakten i P1 med start 4 februari. Så det är gångna veckan alltså som har varit. Då hålls andakterna av en kristen, en muslim, en jude, en buddhist och för allra första gången en hindu. Och så är det en människorättsjuristen Parul Sharma, jag vet inte om du uttalar så, som ska hålla de hinduiska morgonadakterna under 6 torsdagar i P1. Hon är entusiastisk över att få ge sin tolkning av hinduismen. Jag tycker det är intressant. Det här är ju, har man på något vis, andakten är ju på något vis en kristen institution, och framförallt i radion så är det här är något som kristna gör. Ja. Liksom. Och här, men här gör man det speglar en bild av det mångreligiösa Sverige. Jag tycker det är bra alltså, det tycker jag.
Heter programmet, jag har faktiskt väldigt dålig
morgonandakten i P1.
Ja. Har det tidigare än nu då varit andra religioner?
Det har varit, så vitt jag förstår, andra religioner. Alltså, längre tillbaka då var det ju kristen. Det var ju bara en kristen grej. En kristen andakt i morgon.
Ja, eftersom det heter morgonandakt.
Så det har ju varit i, jag vet inte, kanske inte så den radion startar kanske, men i princip så har man sänt gudstjänster av olika slag. Men på senare tid har man då ibland tagit in någon annan utifrån. Mm. Och det har väl också varit icke-troende, fast det kanske... Nej, det ska jag låta osagt. Ja. Det kanske, jag kanske blandar ihop det med tankar inför dagen. Ja. Det finns ju också en sånt program där. Men det här är mångreligiöst. Och ja, det är så. Det, ja, jag,
det måste ju... Det måste ju bli ändå stött på patrull när det börjar. Inte det här, att det kommer...
Inte just hindu.
När det gick från att bara vara... kristen morgonandakt till att ta in andra...
Det tror jag absolut att det måste ha väckt. Ja, men det är klart att det har blivit, och jag kan förstå det också. Alltså visst, är man kristen så, ja, då vill man ju att... Ja, det är den kristna tro man själv vill sprida, så att säga. Ja. Så det är klart att jag kan förstå det. Men samtidigt, ja, men...
Jo, men alldeles inom Sveriges Radio är ju inte kyrkan.
Nej, och skillnaden vore så att man tar in... andra företrädare i kyrkan som får predika utifrån sin tro, så kan man, det har ju gjorts på olika sätt, men det är inte så att man har en...
Men det är ju något annat.
Det är en annan
sak. Om du skulle ha nu, var fjärde söndag är en kristen predikan, och var...
Jag menar, så, nej, så är det om skulle vattna sig. Ja. Nej, det går inte. Då, nej, det går.
Men här är
som du säger, radion är inte kyrkan.
Sveriges Radio, och de ska väl stå för mångfalden, så att...
Lite på ämnet då. Den andra, absolut, verkligen. Jag tycker att det är roligt. Andra, lite på ämnet då, så har vi ett ja till bönutrop i Karlskrona. Det var ju så att Sverigedemokraterna hade motionerat i Karlskrona om att förbjuda religiösa utrop på allmän plats. Och man kan väl misstänka att det är just muslimska bönutrop som de vänder sig mot. Men de vill stoppa sånt. Och nu har man då avslagit den här motionen med röstsiffrorna 39-29. Och det har varit en lång debatt så här, såklart, om det här. Men där fick Sverigedemokraterna se sig besegrade. Den togs inte, den motionen.
Just det.
Och jag tycker att det bara är bra. Det är även där också. Det här har vi också varit inne på förut. Ja. Jag har väldigt svårt att säga att bönutrop skulle vara ett hot på något vis mot någonting.
Mot någonting,
ja. Nej. Ja. Utan, och dessutom är det här 5 minuter i veckan eller något åt det hållet. Så att det är ju inte, jag tror inte att jag kommer att bli muslim för att jag går förbi där och så är det plötsligt ett bönutrop just när jag råkar vara där. Nej.
Ska vi
gå över på andakten?
Ja, vi kastar oss på andakten. Det börjar bli dags för det.
Och då så heter den här söndagen som kommer Septuagesima. Har du koll på vad det betyder?
Det borde jag ha, för att nej. Jo, alltså jag har fått det inte för så länge sedan förklarat.
Nej, det är 70 betyder, eller 70. För att det är 70 dagar till påsk.
Mm.
Så därför så heter det Septuagesima.
Men det sista ordet i det var... Ja, vi släpper det.
Ja. Septuagesima, det står för 70.
Ja.
Och temat är, eller rubriken är nåd och tjänst, och jag läser nu ur Lukas evangelium. Jesus sa: om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: gå genast och slå dig ner vid bordet? Nej, ni säger: gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga: vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Det är en liten, jag vet inte, jag blir lite dyster till sinnes blir jag ändå av det här. Alltså jag förstår tanken. Mm. Vi kan inte förvänta oss, alltså det vi får av Gud får vi av nåd. Vi kan inte göra någonting så att vi ska bli älskade, annat än älska Gud då.
Mm.
Men vi kan inte göra goda gärningar för att vi ska bli älskade av Gud, utan det vi får, får vi av nåd.
Mm.
Vi bara, att vi gör goda gärningar, det är så det ska vara. Vi ska göra goda gärningar, det är vår uppgift. Vi ska göra gott mot varandra och mot Gud.
Mm.
Och det ska vi inte ha något tack för, utan det ska vi, och vi ska inte förvänta oss att få någonting för det, utan det görs därför att det ska göras, och det är det rätta. Men samtidigt så, just den här tjänarsymboliken här blir jag lite störd av. Det är ju, ifall någon inte visste det, så är det väldigt gamla texter det här. Men för mig, det sticker lite grann. Om det här skulle sägas nu, så skulle det sticka lite i mig. Därför att tjänarna gör sitt jobb, och jag tycker tusan ska vi vara tacksamma mot att tjänarna gör det de gör. Ska vi säga, varför skulle jag tacka busschauffören om jag nu skulle få för mig att göra det? Tack. Kan du säga till när jag ska av? Kan du säga till vid sportpalatset eller vad det kan heta? Och han säger, ja, det kan jag göra. Tack, säger jag då. Nej, men vad ska jag tacka honom för? Han gör ju sitt jobb bara.
Mm.
Så här. Det blir ett väldigt mycket tråkigare samhälle om vi inte får tacka för tjänster vi får, bara för att de utför sig i ett arbete. Ja, men kanske kassörskan lämnar tillbaka växel. Tack. Nej, jag ska inte tacka, för hon gör ju bara, det är hennes jobb. Hon ska inte ha något tack för att hon gör sitt jobb. Men håll med om att
det blir ett otrevligt samhälle. Och att vi ska då ta för givet att, alltså i bästa världar, som det ändå presenteras på något sätt, det är klart att då gör ju alla goda gärningar.
Ja.
Det är det vi gör.
Ja, precis. Det är det vi ska göra.
Men nu har vi inte det samhället, och då behövs tacket för att folk ska fortsätta göra goda gärningar.
Ja.
Eller göra gärningar överhuvudtaget. Ja. God bemärkelse på något sätt.
Och så tänker jag också så här, jag fattar att vi kan inte köpa Guds nåd.
Nej.
Vi får den gratis på ett sätt. Fast den inte är gratis, för Jesus har själv betalat ett väldigt högt pris för den. Men vi får Guds nåd gratis. Därför kan vi inte göra något så. Men samtidigt tänker jag att Gud måste ju ändå uppskatta om vi gör det vi ska.
Ja, liksom. Precis. Verkligen.
Det måste ju vara bättre än att vi inte gör det vi
goda.
Ska. Att vi inte gör det goda, precis.
Ja, det extra goda då.
Precis. Precis. Du måste ju, så på något vis...
Men det är ju för att hålla isär vad du får, oavsett så får du Guds kärlek. Om du,
så är det ju.
Så är det. Och det är det man vill undersöka. Att vi predikar inte gärningslära. Utan att nåden är störst.
Nåden är störst.
Men man kan bli lite trött på symboli. Alltså det, jag håller med dig.
Ja, det blir lite så.
Då spelar ingenting någon roll då. Eller så spelar allting roll.
Alltså det är klart att den som får ett tack blir också glad.
Ja,
alltså man gör sitt jobb och får ett tack. Tack så mycket. Det är klart att jag blir glad om någon kommer fram efteråt och säger det var en fin predikan eller något sånt där.
Ja.
Oavsett om de tycker det eller inte, säger de det, ja, tack.
Men grunden är att du får inte mer Guds kärlek.
Precis.
Men du blir ju kanske mer Guds lik och får då ett rikare liv. Eller Jesus lik. Alltså du gör
så kan man ju tänka. Absolut.
Goda gärningar och på det sättet växer som människa.
Ja, göra goda gärningar är ju det bästa både för oss och för andra, såklart.
Ja, så punkt. Så.
Så vi behöver inte liksom diskutera att om vi ska göra.
Men sen jakten på goda gärningar för att få en plats hos Gud, nej, det kan vi ta bort.
Det kan vi ta bort, för det funkar inte på det sättet.
Tror vi.
Det är ungefär som att ringa Christer Björkman och be för komma med i Melodifestivalen. Bara för att jag sjunger så fint. Kan jag få komma med i Melodifestivalen? Ja visst, säger Christer Björkman. Det funkar inte med Gud. Jag har gjort en god gärning för att komma in i himlen. Jajamensan.
Det är den första gången någon har
jämfört Gud med Christer Björkman.
Ja,
ja, det är tänkbart.
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Forma mig för ditt rike. Uppväck mig, ge mig liv. Tag mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå, Kristus, du livet är. Omslut mig med din kärlek, världen
den behöver din kärlek strömmande genom mig.
Det där var psalm 96.
Jajamensan, för den som vill spola tillbaka och ja, sjunga med.
Eller öppna nu och sjunga den efter. Öppna mig för din kärlek heter den.
Öppna mig för din kärlek.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna. Framförallt tack hela, det är vår arbetsplats, vi gillar ju den. Men kommunikationsenheten som sponsrar denna podd vill ju podden rikta ett extra tack till.
Absolut.
Tack Kjell för den här veckan.
Tack
alltid,
själv.
Alltid lika roligt att se vart man trycker på räck och sen vet man aldrig var man landar.
Det här trodde vi inte att vi skulle prata om.
Nej, det trodde vi inte. Hörrni, ha det så bra, känner lyssnare, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!